den 11 november 1998, Irak och FNs vapeninspektörer.
Kväll. Vi ska börja med att rapportera att FN idag evakuerade 400 av sina medarbetare från Bagdad. Konflikten kring FNs vapeninspektörer i Irak fortsätter alltså att trappas upp. Och USA förnyade idag hotet om militära bestraffningsaktioner mot Irak.
I morse packade de väskorna och åkte. Drygt 100 vapeninspektörer och 300 andra FN-anställda lämnade Bagdad på order av chefen för FNs vapeninspektörer. Kvar finns bara en handfull FN-medarbetare. Orsaken är att krisen mellan Irak och FN gått in i ett så kritiskt skede att situationen i Bagdad nu bedöms som allt för osäker. USA har den senaste tiden trappat upp det militära hotet mot Irak och sänder truppförstärkningar och flygplan till Persiska viken. Ordväxlingen blir nu allt hårdare.
We continue to hope, indeed pray, that Saddam will comply. But we must be prepared to act if he does not.
I strongly urge President Saddam Hussein and the Iraqi government to rescind its decision and resume immediate cooperation with UNSCOM and the Atomic Agency and the inspectors.
Well, I think if things take the wrong direction and if there would be a military attack, I don't see any reason why Iraq should keep the whole job of UNSCOM in Iraq. We'd rather live without it.
Krisen utlöstes av Iraks besvikelse över att FN vidmakthåller sanktionerna. Redan den 5 augusti stoppades oannonserade inspektioner och sedan den 31 oktober har allt samarbete upphört. Inga inspektioner utförs. Och Irak vägrar att ge sig om inte sanktionerna hävs. Det rapporterade FNs förhandlare i Bagdad idag. Men FNs ståndpunkt är den motsatta. Först då inspektionerna är avslutade hävs sanktionerna. Och enligt FNs vapeninspektörer så är arbetet inte avslutat än.
Den 13 november 1998. Persiska viken.
Läget i Persiska viken blir allt mer spänt. USA flyger in truppförstärkningar och samtidigt har USAs president Clinton kontaktat ledare i flera länder, också den svenska statsministern, för att söka stöd för USAs agerande mot Irak.
He's now broken his word and consequences must follow from that. If we do not act in those circumstances and he's allowed to break the agreement without any comeback at all from the international community, the consequences would be disastrous for us.
Tony Blairs uttalande om Saddam Hussein idag belyser kärnan i världssamfundets konflikt med Irak. Iraks brott mot avtalet med FN-chefen i februari och landets totala vägran att samarbeta med FN har skapat den allvarligaste krisen i Persiska viken sedan kriget tog slut för 7 år sedan. En ström av amerikanska flygplan och soldater flygs nu till Persiska viken för att förstärka styrkorna där. Och hittills syns ingen kompromissvilja från någon av parterna. Istället blir varningarna från USA och dess allierade allt skarpare.
Saddam Hussein has it within its hands, within his hands, to end this crisis now by resuming full cooperation with UNSCOM. Just yesterday, his own neighbors in the Arab world made it clear that this choice is his alone, and the consequences, if he fails to comply, his alone in terms of responsibility.
Hotet om militär bestraffning har fått starkt stöd från omvärlden. Alla arabstater runt Persiska viken och Egypten och Syrien har slutit upp bakom USA. Men Ryssland meddelade idag att landet inte stöder ett militärt angrepp. Sverige tvekar fortfarande.
Stödjer Sverige USAs hårda linje med en attack mot Irak?
Det får vi se. Alltså jag vill inte uttala mig om det idag hypotetiskt innan vi vet ifall det går att få en enhet i säkerhetsrådet. Det är viktigt med en hård linje mot Saddam Hussein. Det är viktigt att ha en enighet i FN för att få Irak att uppfylla de åtaganden som Irak har.
Göran Persson ringdes igår upp av president Clinton som hör sig för om inställningen bland medlemmarna i FNs säkerhetsråd som Sverige är medlem i. Innehållet i samtalet är hemligt men Anna Lind utesluter inte att militärt våld kan bli nödvändigt.
Om man inte accepterar de villkor som FNs säkerhetsråd har ställt och samarbetar med FN, så finns det också en gräns när man kan använda militärt våld. Och därför tror jag att det militära våldet är ett viktigt hot mot Saddam Hussein, och där han ändå måste ta ansvaret för det oerhörda lidande som kan bli resultatet av att Irak Saddam Hussein vägrar samarbeta med FN.
Utrikesministern intervjuades av Eva Hamilton.
November 1998, Irak.
Det är intensiv diplomati i Washington, New York och Bagdad som ser ut att ha lett fram till ett genombrott i förhandlingsspelet mellan FN och Irak. I ett officiellt uttalande i irakisk TV heter det eftermiddag att FNs vapeninspektörer ska tillåtas att återuppta sitt arbete. Irak är berett att samarbeta fullt ut.
The main point of the letter, or the main substance of the letter, is that the leadership of Iraq has decided to resume working with the Special Commission and the International Atomic Energy Agency and to allow them to perform their normal duties.
Liksom vid den förra krisen om vapeninspektörerna i februari är det FNs generalsekreterare Kofi Annan som spelat en nyckelroll. Efter ett 5 timmar långt möte i säkerhetsrådet i natt svensk tid skickade generalsekreteraren ett brev till Iraks ledare Saddam Hussein med en vädjan att hörsamma FNs och USAs krav. Några timmar senare kom signalen från Bagdad att svaret skulle bli positivt, att vapeninspektörerna skulle tillåtas återvända. Och formellt överlämnades Iraks svar för ett par timmar sedan till FNs generalsekreterare i New York.
They will be allowed any minute they want to go back and to resume their normal work. From now on, I mean, it's up to them to decide when to go.
Även om de första kommentarerna till beskedet från Irak är försiktigt positiva, är det för tidigt att säga att krisen är över. FNs säkerhetsråd ska senare ikväll utvärdera det irakiska svaret och dra politiska slutsatser. Från amerikansk sida anser man att brevet från den irakiska regimen till FNs generalsekreterare innehåller vissa oklarheter. En talesman för Vita huset understryker att det är handling och inte ord som krävs, och att Irak villkorslöst måste acceptera FNs resolutioner för att undvika militära åtgärder.
Men trots de här informationerna från Bagdad idag så fortsätter den amerikanska militära uppladdningen i Persiska viken.
15 november 1998.
Klockan är 8, här i Ekot. Krigshotet mot Irak är fortfarande överhängande sedan USA i natt avfärdat Iraks försäkran om att vapeninspektionerna kan fortsätta. Medlemmarna i FNs säkerhetsråd är inte överens om man kan lita på Irak, och det visar sig också nu att USA var mycket nära att sätta igång ett militärt anfall mot Irak igår.
Bombflygplanen var redan på väg, B-52 laddade med kryssningsrobotar som skulle avfyras mot Irak. Men bara en timme före anfallet skickade Irak ett brev till FN där man försäkrade att vapeninspektörerna skulle få återvända. B-52-orna fick kontraorder, flygplanen tvingades bokstavligen att vända. Men efter att ha läst brevet från Bagdad avfärdade USA budskapet som oacceptabelt. Tillsammans med löftet om att återuppta samarbetet med FNs vapeninspektörer skickade Irak nämligen en bilaga, ett slags önskelista om bland annat sanktionernas framtid. Detta brev är varken ovillkorligt eller otvetydigt, sa president Clintons säkerhetsrådgivare. Vita huset fäste heller ingen uppmärksamhet vid att Iraks FN-ambassadör på nytt försäkrade att bilagan inte var annat än en önskelista som inte påverkar beslutet att återuppta samarbetet med vapeninspektörerna. Irakkrisen, som igår såg ut att vara på väg mot en diplomatisk lösning, har nu gått in i ett än allvarligare skede. President Bill Clinton ställde i sista minuten in en planerad Asienresa för att stanna hemma i Vita huset och övervaka den dramatiska utvecklingen. Cecilia Udén, Washington.
FNs säkerhetsråd har diskuterat Iraks försäkran under 5 timmar i natt, och medlemmarna är alltså splittrade. Iraks FN-ambassadör har gjort ytterligare klargöranden av Iraks hållning, samtidigt som USAs utrikesminister har ringt runt till Sveriges och flera andra rådsmedlemmars utrikesministrar för att förklara USAs inställning. Ryssland, Kina och Frankrike anser tvärt emot USA att Iraks ståndpunkt motsvarar FNs krav. Nu har säkerhetsrådet tagit paus i diskussionerna fram till ikväll svensk tid.
Den 16 november 1998. Krisen i Irak.
Råd hade igår kväll ett nytt möte om hur FN ska agera i den nya situationen sedan Irak sagt sig vilja återuppta samarbetet med FN villkorslöst. Detta sedan USA och England laddat upp i området och amerikanska plan i praktiken redan var i luften på väg att slå till mot mål i Irak. Iraks nya besked kom i ett brev till FN igår.
And that Iraq's cooperation with the Special Commission and the IAEA will allow the return of inspectors to resume all their activities on an immediate, unconditional, and unrestricted basis.
Yeah, our people, I'm going upstairs now to order our people back. They'll be going back on Tuesday morning.
This is a victory for all those who express their firm determination that United Nations Security Council resolutions must be respected. It is a victory for diplomacy and resolve. For the crisis to be put permanently behind us, Iraq must move swiftly to ensure complete and unconditional compliance.
USA:s president Clinton uttryckte igår viss skepticism beträffande Iraks löften och sa att det bästa vore om landet fick en ny regering. USA har stoppat den militära upptrappningen men har ändå kvar en stark styrka i området.
And I'm not sure that if there is a next time, we would even have time for further diplomatic initiatives and appeals.
Ja, varför gör Saddam Hussein så här?
Han vill bryta FNs enighet när det gäller att eliminera hans program för att producera massförstörelsevapen och när det gäller att upprätthålla sanktioner mot Irak. Och sen vill han behålla de här vapnen. Och under perioden som har gått när inspektörerna har varit borta har han kanske också hunnit frakta undan en del av honom.
Vapeninspektörerna kräver också total rörelsefrihet, något som de hindrat allt som oftast. När krisen upplöstes igår innebar det också att 3000 amerikanska soldater som var beredda att bege sig till området kring Persiska viken tills vidare stannar vid militärbaser i Georgia och Texas. Ett 50-tal stridsflygplan som redan hade lämnat USA kommer istället för att ta sig till konfliktområdet att parkeras vid NATO-baser i Europa. Lars-Gunnar Ellansson, Kairo.
Och med i studion finns nu Ekots utrikeskommentator Jan-Olof Pettersson. Kan man verkligen säga att krisen kring Irak och vapeninspektörerna är över nu?
Ja, den akuta krisen är över, det tycker jag man kan säga, för flygplanen, de amerikanska, har kallats tillbaka. De var ett tag upp i luften och det var väldigt nära ett anfall i helgen här. Uppgifter om det har ju amerikanerna själva släppt ut och man kan väl delvis se det som ett led i den psykologiska krigföringen mot Iraks ledning. För att Saddam Hussein ska veta att nästa gång han lägger käppar i hjulen för FNs inspektörer så slår amerikanerna och i mindre grad också britterna till utan förvarning och utan att ge det diplomatiska generiet någon chans. Och det första proven på det här kommer alltså nu i veckan när inspektörerna ska återuppta arbetet. Det skulle ju förvåna mycket om irakiska regimer redan nu skulle ställa till trassel för FN-folket. Så därför tycker jag man kan säga att den akuta krisen är över.
Mm. Kan man säga att någon av parterna har segrat genom den här upprörelsen?
Nej, egentligen inte. Läget är ju tillbaka till vad det var tidigare. Man kan säga, Irak undvek ju en amerikansk våldsam attack i sista stund med sina brev till FN och vi två tillfällen så gjorde man det. Men man har inte kommit närmare ett slut på de ekonomiska sanktionerna. Möjligheten att sälja olja på världsmarknaden är fortfarande starkt begränsade. Och så att på det sättet har inte Saddam Hussein vunnit någonting. USA de fick ju Saddam Hussein att ta tillbaka FNs inspektörer av massförstörelsevapnen. Och den här sättet att utöva politiskt tryck stött av militärt hot det visar sig fungera en gång till. Sen kan man säga att några som verkar ha vunnit väldigt mycket på det här var Iraks civilbefolkning på så sätt att det finns uppgifter i Washington Post idag om att amerikanska försvarsministeriet Pentagon beräknade att det sätt man hade planerat de här attackerna skulle kunna kosta upp till 10 000 människolivet.
Clinton har ju sagt att han vill ha en annan ledning för Irak, och vad kan det leda till?
Ja, vi kan höra på vad Clinton själv sa.
What we want and what we will work for is a government in Iraq that represents and respects its people, not represses them, and one committed to live in peace with its neighbors.
Ja, Clinton säger alltså att man vill ha en regim i Irak som respekterar folket och som vill leva med fred med omvärlden, och det ska amerikanerna arbeta för. Det här har ju tolkats som att han vill verka aktivt för att störta Saddam Hussein från makten. Och tidigare har ju kongressen i USA lagt fram ett anslag på 800 miljoner kronor som hjälp åt de oppositionsgrupper som vill störta Saddam Hussein. Nu kan det här till en del vara ett sätt för Clinton att förekomma en del kritik som kan komma i kongressen för att han på det här sättet på nytt har skickat ut en ansenlig styrka och sen backar i sista stund från användaren. Det har ju visat sig att det är oerhört svårt att komma åt Saddam Hussein. Det har ju till och med förekommit försök inom hans egna led. Han sköt ju sina svärsöner som hade gått emot honom och flytt först till Jordanien och sen välkomnas tillbaka. Och andra grupper som har försökt komma åt honom har varit kurder och shia-muslimer i söder, minoritetsgrupper. Men de har inte fått det stöd som de hade väntat sig från väst eller USA. Och jag tror att Saddam Hussein verkar internt sitta oerhört säkert, så säkert att inte ens den amerikanska underrättelsetjänsten CIA kan komma åt honom på det sättet.
Kommentar Jan-Olof Pettersson.
Den 22 november 1998. Irakkrisen i belysning.
Det börjar på annat håll, för med annorlunda förtecken kan man kanske fråga om sanningens ögonblick också börjar närma sig för Iraks diktator Saddam Hussein. För nu satsar USA hundratals miljoner på att bli av med honom. Och Storbritannien, bundsförvanten, hjälper till imorgon som värd för 15 olika irakiska oppositionsgrupper. Som en del av strategin mot Saddam ska man försöka ena dem. Men vissa av dem har bistra erfarenheter av tidigare amerikanska svek.
Två år efter att den irakiska oppositionen praktiskt taget slogs ner har den nu fått USAs stöd för att utmana Saddam Husseins regim. Kongressen har godkänt 97 miljoner dollar, nästan 800 miljoner kronor i militär hjälp. En frustrerad kongress vill nu alltså öppet beväpna och stötta den irakiska oppositionens hittills ouppfyllda planer. Det kongressen väntar på är Clintons beslut om vilken irakisk grupp som ska få pengarna. Fram till 1996 fick den irakiska nationalkongressen, ett paraplyorgan av oppositionsgrupper, stöd av CIA när den verkade i de befriade delarna av norra Irak. En av de viktigaste operationerna mot Saddam kom i mars 95. Enligt planen, uppbackad av CIA, skulle Saddams styrkor engageras i en mindre markstrid. Men Vita huset fick kalla fötter och drog tillbaks mycket av det militära stöd som utlovats. Oppositionsstyrkorna fortsatte ändå och soldater ur Saddams armé började hoppa av till dem. Men utan USAs stöd gick det inte att fortsätta. Och då kom Saddams motdrag. I augusti 96 drog 40 000 Saddam-soldater med 300 stridsvagnar in i den kurdiska huvudstaden Erbil. Den USA-stödda oppositionen skulle kvävas. Ahmed Alavi ledde oppositionsstyrkorna från sin bas i norra Irak.
We keep getting reports or calls that saying to us, go on, resist as long as you can. The Americans will do something.
Men hjälpen uteblev. Amerikansk stridsflyg som skulle skydda både norra Irak och oppositionen fick order att inte ingripa. Alawi gjorde ett sista försök att nå omvärlden via satellittelefon.
The regime forces, they are shelling inside the city, especially the civilians. Right now when I'm speaking to you, there's a shelling inside of Erbil.
When it was 11 o'clock that night, I was very, very upset that nothing happened at that time. We just left alone in the city, and 130 persons of our members have been executed, and there was no help for anybody.
Segerdrucken kunde Saddam vila på lagrarna en stund. Han skulle slippa denna opposition stöd av USA, vars Irakpolitik i sin tur nu låg i spillror.
My guest is Dr. Ahmad Chalabi. He's going to be with us for another 15 minutes or so. If you'd like to talk to him, the number is 1-800-520-1234. He is the head of the real resistance to Saddam Hussein, the real Iraqi resistance.
Nu är den irakiska nationalkongressen INC tillbaks i Washington. De flesta tror att det är just INC som kan utmana Saddam. INCs ledare har arbetat hårt för en förändrad USA-politik.
7 years have gone by. And Saddam is still there, and he's still defying them. That methods that were thought to be workable against him are not. That policies that were pursued to contain him have not succeeded. And that there is a serious national security threat in Saddam continuing to possess weapons of mass destruction. And there is now a serious questioning about whether he, about the reason why he is still there and why he should not be removed. And we are saying that we are prepared to do the job, give us the opportunity.
Men USA:s nya politik väntas prövas hårt. Den irakiska oppositionen har 96 års svek att komma över.
I think the INC, in the, not only because of that tragedy but because of previous tragedies, clearly should be very skeptical about United States support, and it's going to make the difficulties all that much greater, because the Saddam Hussein forces were allowed in and crushed them, as we all know. But we don't have a lot of good options here. And the only good option that we see, or the less bad option that we see, is to try to reconstitute a viable opposition to Saddam Hussein. And I hope this time we have the good sense to protect him.
Att skydda dem innebär militärt stöd. Frågan är hur mycket Clinton är beredd att riskera. Stridsplanerarna i Pentagon fruktar att denna operation, liksom tidigare, ska köra fast och att amerikansk trupp till slut måste gå in. Det bedöms som högst troligt.
Obviously fighting small groups, Saddam is going to try and force them out into the open. He's going to try and immediately to force the pitch battle, which even if our side were to have defecting forces supporting it, would bring them into a situation where they would need to be resupplied. All of that, of course, means that there's some involvement of U.S. personnel, CIA, special forces, whatever, and that raises the possibility of mission creep, escalation.
Kritiker anspelar på tidigare amerikanska misslyckanden, på de som litade på USA:s skydd och stöd övergavs. För medan kongressen stöder öppet kommer CIA att använda sina maktbefogenheter i det fördolda.
The CIA has a sorry history of leaving exile groups in the lurch, of deciding for whatever reason that we're bored with it or it's not working, and cutting and running and leaving these exile groups to hang by their thumbs. This happened in Tibet, it happened in Vietnam, it happened most famously at the Bay of Pigs, where 1,000 Cubans were in an aborted evasion, were captured and left to languish in a jail till we finally got them out. So there's a sort of a sorry history here of abandoning these exile groups and leaving them to die.
These operations are the most difficult of any operation that I know of. The overthrow of an existing government is the most difficult.
En annan fråga som diskuteras i kongressutskotten är hur lojal Saddams maktbas egentligen är. Kommer hans elittrupper att svika honom i stridens hetta?
The Iraqi army wants to defect, but they want a place to and a group to defect to. The Iraqi army came over to us in the north in 95 March when we put pressure on them. They didn't fight. They demonstrated that they will not fight for Saddam.
He is much weaker than we think he is, and his grasp on power depends so importantly on the instruments of terror that once it can be shown that he can be contested, it's amazing how quickly support falls away in situations like that. We won't know till we try.
General Vafik Samaray var Saddams spionchef under Gulfkriget. Han vet bättre än de flesta att spådomar om Saddams fall alltid är osäkra.
I don't know when Saddam Hussein will fall. Maybe today, maybe in 1 or 5 years. He'll probably get killed, maybe in a military coup. But one thing is certain, the whole nation rejects him. And when a leader is in that position, he's always in danger.
Gäst ikväll, Peter Wallensten, professor vid Uppsala universitet, freds- och konfliktforskare. President Clinton sa i ett tal för några dagar sedan att han inte bara hoppas på regimförändring i Bagdad, han kommer att arbeta för det och intensifiera ansträngningarna. Är det en ny amerikansk politik vi ser i sammanhanget?
Ja, jag tror det. Och att det, han är frustrerad över att de här kriserna hela tiden kommer tillbaka med Saddam Hussein. Och det verkar ju som att strategin nu att hota med bombningar leder till att Saddam ger efter under ett tag och så kommer kriserna tillbaka. Den här sista krisen har vi ju problem igen redan en vecka efter den förra krisen.
Man går alltså från det här nyckelordet containment, alltså försöka hålla tillbaks och kringskära och så vidare, till att officiellt, faktiskt och aktivt försöka störta.
Ja, och det är ju anmärkningsvärt på många sätt att man går ut och talar om det överhuvudtaget. Man kan ju tänka sig att CIA och så vidare hela tiden har planerat sånt här, och som vi hörde i reportaget har det ju varit engagemang av den här sorten tidigare också. Men att gå ut och säga det är naturligtvis ett vågspel i sig själv, bara att säga det.
Men då vet vi talar om det här, eller jag nämnde mötet imorgon i London med irakiska oppositionsgrupper. Det är liksom så att säga en öppen del, men väldigt mycket kommer att ske i det fördolda som vi inte kommer att se och höra mycket om.
Ja, säkert. Säkert finns det en massa andra saker som vi kommer att se i reportage om ett par år. Men man kan väl säga så här att det skapar ett väldigt dilemma för varje ny regim som tillträder. Den kommer ju då att omedelbart stämplas som en amerikansk regim, vare sig den är det eller inte. Och måste då i sin tur bygga upp legitimitet, kanske genom att vara mer anti-amerikansk än den skulle vilja vara. Annars har den inte trovärdighet i Irak eller i arabvärlden.
Mm. Jag tänkte, när man nu börjar agera på det här sättet, alltså efter Gulfkriget så sa man att ett skäl till att man trots allt inte aktivt försökte bli av med Saddam Hussein var att man fruktade ett vakuum som uppstår när den här sortens ursinnigt maktberusade människor som Saddam Hussein, om de försvinner, detta vakuum, det blir väldigt riskabelt, det leder till en väldig instabilitet i regionen. Är det inte så länge då?
Nej, jag tror att alla de faktorerna är kvar och det är ingenting som har förändrats. Och vi såg ju det även direkt efter Gulfkriget när det tog slut, hur shiiterna i söder reste sig, hur kurderna i norr reste sig. Alltså när centrum försvagas så är det många som ser en chans. Och amerikanernas tanke nu tycks ju vara att man ska ha en bred koalition där alla ska vara med i den här. Men i det ögonblick det finns chanser för att köra fram de egna kraven så kanske alla sådana koalitioner bryter upp.
Just det finns en historisk erfarenhet kan man säga av att när en opposition enas om ett bestämt mål så upphör gärna enigheten när man har nått det.
Ja, precis. Och det måste man ha med i varje scenario. Och det låg ju också lite grann i förlängningen här. Om det är så att USA har backat upp en regim och den tillträder, måste inte sen USA komma in och hjälpa den också att klara den nya situationen. Alltså att man hamnar i ett läge där amerikanska trupper måste skickas ut i ett område som är ganska fientligt eller där de inte kommer att ses som befriare nödvändigtvis.
Det här är ju inte första gången som USA agerar mot vad man då beskriver som misshagliga ledare. Vilka historiska paralleller kan man dra?
Ja, den som slår mig omedelbart är naturligtvis hur man störtade Diem i Sydvietnam 1963. Där det ändå var en ganska västvänlig regim som man gjorde sig av med. Och då blev det den ena kuppen efter den andra. Man kunde inte återuppbygga någon ordentlig förvaltning. Och till slut så var amerikanerna tvungna att gå in i det som då blev Vietnamkrig.
Och jag tror att det här ligger rimligtvis i bakhuvudet på många beslutsfattare och borde ligga även i Clintons medvetenhet om vilka risker man faktiskt tar om man ger sig in i det här spelet.
Vilka risker skulle det vara alltså?
Ja, riskerna är att det blir en instabilitet i området. Alla möjliga andra tar sina chanser. Grannländer ser sina möjligheter kanske att kapa åt sig en bit av det här sönderfallande landet. USA behöver då själv gå in militärt för att klara ut situationen. Och så sitter man med en större militär intervention. Hittills vill man ju göra det här så elegant och prydligt som möjligt så att USA inte märks, utan man backar upp en opposition och låter den stå för det hela. Men det kan ju förr eller senare komma till den punkten att där frågan är, ska USA intervenera eller inte?
Mm. Men det finns ju, som vi hörde, alltså så här beskrivet låt som att nu ska det här gå som på räls. Men det finns ju väldigt många frågetecken. Va? Och om USA verkligen kommer att hålla fast vid strategi.
Ja, det är mycket som kan hända och det har väldigt mycket med amerikansk inrikespolitik att göra alltså. Vilket stöd har Clinton för att gå vidare på en sån här linje till exempel? Anta att vi närmar oss ett val. Det är intressant att den här episoden som återgavs här var i augusti 96, det är ett par månader före valet, presidentvalet. Då vill man inte blanda sig i den här typen av aktioner. Så att det finns väldigt mycket som gör att man kan vara tveksam om amerikaner vågar löpa linan ut.
Ständigt pågående inrikes- och utrikespolitik alltså.
Ja, det begreppet användes ju på Sverige en gång i tiden, men det stämmer väl allra bäst på USA.
Mm. Alltså, få skulle väl egentligen sörja om Saddam Hussein försvann, men frågan är ju ändå, alltså, får man göra så här i det internationella umgänget?
Nej, i princip får man ju inte det. Man ska ju bidra till att upprätthålla staters suveränitet och territoriella integritet. Och gör man så här öppet så stöter det ju mot grundtankar i folkrätten. Det gör det. Och det är väl därför som amerikanerna vill lägga sig bakom den här oppositionen och låta den stå för det hela. Så att det inte blir allt för tydligt en amerikansk intervention. Men jag tror att goda reportrar, lika väl som andra observatörer, kommer att se en amerikansk hand bakom det hela i alla fall.
Peter Wallensten, tack ska du ha för att du kom hit.
November 1998. Irak. Mordförsök.
Klockan är 12 minuter över 7. Morgonekot fortsätter utrikes, närmare bestämt till Irak, där en av Saddam Husseins närmsta män, Esat Ibrahim, har undkommit ett attentat.
Frågorna är många inför nyheten om attentatsförsöket mot Iraks näst mäktigaste man. De irakiska medierna brukar inte låtsas om att det finns någon opposition. Kanske är offentliggörandet av attacken mot Esat Ibrahim, revolutionsrådets vice ordförande, ett försök från regimen att plocka poäng mot krafter som försöker underminera Saddam Hussein, om sådana finns. Det kan också vara ett sätt att skrämma de som skulle kunna planera nya sabotage. Händelsen som sägs ha inträffat i staden Karbala, 10 mil söder om Bagdad, har ännu bara beskrivits av officiella irakiska medier. Ännu fattas andra oberoende vittnesrapporter. Rapporten om handgranater mot det irakiska revolutionsrådets vice ordförande kommer samtidigt som britter och amerikaner försöker inge mera mod och kraft i den irakiska oppositionen i exil. Igår välkomnades landsflyktiga anti-Saddam-irakier till det brittiska utrikesdepartementet. I USA har nya stora bidrag utlovats till irakiska exilorganisationer som verkar för att försöka ersätta Saddam Hussein med ett demokratiskt styre. Lars-Gunnar Erlandsson, Gaza.
December 1998. Iran.
I Iran vädjar idag ett 50-tal författare i ett öppet brev till president Khatami att skydda dem från övergrepp. Detta sedan 5 människorättsaktivister, 3 av dem författare, har hittats mördade den senaste tiden. Mordvågen är ett bakslag för reformvännerna i Iran.
För 4 dagar sedan försvann den iranske författaren och människorättsaktivisten Mohammed Pouyande. Nu har han hittats mördad. Kroppen låg slängd i utkanten av Teheran. För några veckor sedan begravdes en man och en hustru. Båda tillhörde oppositionen. Båda påträffades mördade. Knivhuggna till döds. Förutom de tre har ytterligare två författare blivit mördade den senaste tiden. Det oroar den iranska presidenten Khatami tillräckligt mycket för att han ska gett polisen och säkerhetstjänsten order om att sätta igång omfattande undersökningar. Motsättningarna mellan reformvänner och islamister är stora i Iran. Reformvännerna och Khatami har till exempel tagit avstånd från dödsdomen fatwan mot Salman Rushdie. Medan de extrema islamisterna har satt ett nytt pris på hans huvud och han fördömer nu morden i Teheran.
When you murder a writer, you also murder the future because you murder the books that they have not written and the ideas that they might have and the investigations or reports that they might make. So it's an appalling crime.
Och idag vädjar alltså ett 50-tal författare i Iran om beskydd.
14 december 1998.
Irans ledare fördömer den senaste tidens mord på författare och regimkritiker i landet. Den andlige ledaren Ayatollah Khamenei och presidenten Khatami lovade idag att göra allt för att hindra fortsatta mord. Och Khamenei gav order om att de som ligger bakom morden ska gripas. Tre iranska författare har påträffats mördade under senare tid och i förra månaden mördades en oppositionspolitiker och hans hustru utanför deras bostad i Teheran.
December 1998. Irak. Nu börjar det igen.
Den här gången är risken ännu större än tidigare att USA och Storbritannien gör allvar av sina hot att fälla bomber över Irak. Idag har vapeninspektörer och hjälparbetare fått order att snabbast möjligt bege sig från Irak. Besluten som har tagits av FN kommer efter en rapport som Richard Butler, chefen för vapeninspektörerna, överlämnade till FNs generalsekreterare Kofi Annan natten till idag. I rapporten skriver Butler att inga framsteg har gjorts efter den förra krisen. Tvärtom har Irak rest nya hinder, bland annat har inspektörerna inte kunnat granska det regerande Baathpartiets lokaler och flera andra lokaliteter som inspektörerna anser betydelsefulla för att kunna kontrollera om Irak har gjort sig av med alla massförstörelsevapen. När krisen upplöstes förra gången sades från amerikanskt och brittiskt håll att nästa gång den irakiske ledaren Saddam Hussein trotsar FN finner han ingen nåd. Då kommer med snabb verkan militär bestraffning. USA har behållit en stor del av sina stridsflygplan och sina krigsfartyg i och kring Persiska viken. Och i de militära högkvarteren, framförallt i Washington och i London, pågår nu nya förberedelser för aktioner. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 30 december 1998. Irak, USA, England.
Så utrikes, amerikanska och brittiska stridsflygplan besköts idag återigen i flygförbudszonen i södra Irak. Det uppgav en talesman för amerikanska försvarsdepartementet. Planen besvarade också elden, sa talesmannen. Ingen av piloterna uppgavs ha kommit till skada. Planen flög efteråt tillbaka till sina baser.
Skjutningar av amerikanskt och brittiskt stridsflyg den här veckan är både en utmaning mot USA och ett sätt att försöka få FN att lätta på de ekonomiska sanktionerna mot Irak.
Nu finns inte FNs vapeninspektörer i Irak. Nu finns inte denna grupp att attackera och utmana. Alltså måste den irakiska regimen flytta kontroversen. Det lämpligaste tyckte Saddam Hussein det var att jaga amerikanska och brittiska plan som under 7-8 år tämligen ostört skurit av stora delar av Irak. Den irakiska taktiken går uppenbarligen just nu ut på att smida medan järnet är varmt, det vill säga hålla liv i diskussionen om FNs sanktioner omedelbart efter amerikanernas och britternas krig under 4 dagar. Saddam Hussein har under årens lopp visat att den enda metodiken som Irak använder sig av är konfrontation. Flygförbudet som inte är sanktionerat av FN upprätthölls till att börja med av USA, Storbritannien och Frankrike, men fransmännen har dragit sig ur. Irakierna verkar i alla händelser fast beslutna att fortsätta utmana amerikaner och britter som i sin tur inte ämnar avbryta de rutinmässiga flygningarna trots att de nu kommer att bli åtskilligt mera riskfyllda. Skulle irakierna lyckas att skjuta ner något amerikanskt eller brittiskt plan, då kan svaret från Washington bli mera offensivt. Lars-Gunnar Erlandsson, Kairo.
Den 2 januari 1999, Irak.
Enligt uppgifter från Bagdad idag kommer Irak inte att förlänga uppehållstillstånden för ett 30-tal FN-medarbetare och för biståndsarbetare från USA och Storbritannien. Den irakiske vicepresidenten Yasin Ramadan har i en tv-intervju sagt att de amerikansk-brittiska attackerna mot Irak kommer att utlösa vad han kallade en arabisk revolutionsvåg, och han kallade de arabledare som inte stöder Irak för förrädare.
Den 5 januari 1999, Irak.
Irak har nu även officiellt bett FN att ersätta de amerikanska och brittiska hjälparbetare som finns i landet. De irakiska myndigheterna säger att man inte längre kan skydda dessa FN-medarbetare från den ilska folket känner efter de amerikansk-brittiska angreppen i mitten av december. FN har drygt 400 hjälparbetare placerade i Irak.
Den 16 januari 1999, Irak.
Idag är det exakt 8 år sedan Gulfkriget mot Irak slutade. Men trots fortsatta bombningar mot Irak firades krigsslutet som en seger i Bagdad idag.
De skanderar slagord till stöd för ledaren Saddam Hussein. Och man undrar, finns det någon politisk opposition i Irak? Säkert är det så. Men de som vill störta Saddam kan inte agera i Irak. Många finns utomlands. Mohan al-Jaburi är en av dem. Och han leder sitt parti, Iraks fosterländska parti, från Damaskus i Syrien. I Stockholm häromdagen träffade han representanter för Iraks kurder. Mohan al-Jaburi vill förena alla oppositionskrafter i Irak. Själv är han sunnimuslim, men söker samarbete med både shia-muslimer och kurder. Han erkänner kurdernas historiska rätt till ett eget land och kallar det kurdiska området i norra Irak för södra Kurdistan.
كبير متقاتل العراق اصغر متجانس هو افضل من العراق متقاتل وكل نفط العالم وكل الاراضي لا تسوي الاف الضحايا والحرق والاستعمال الكيميائي وكل ما جرى في هذه المنطقه فانا اعتقد ان هذا هو الطريق الوحيد.
Saddam Hussein är också sunni muslim som Mohan al-Jaburi. Men han förklarar demonstrationerna till stöd för Saddam så här.
الشيعة غير موجودين في مراكز الحكم الحساسة، غير موجودين في الحرس الجهوري، غير موجودين في المخابرات، غير موجودين في الأمن. صدام حسين من منطلق الدفاع عن النفس وليس حبا بصدام حسين.
Rädsla för repressalier skulle alltså vara orsaken till hyllningarna av Saddam. För inte ens bland sunnimuslimerna har Saddam förtroende längre, enligt Mohan al-Jaburi, som själv var med och byggde upp Saddam Husseins republikanska garde på 80-talet.
أما الآن وبعد 7 أو 8 سنوات من ذلك التاريخ فإن العرب السنة هم أكثر الناقمين على صدام حسين.
Att eventuella politiska aktioner eller en militärkupp skulle kunna störta Saddam, säger Mohan al-Jaburi, är en illusion. Han förespråkar faktiskt fler och utvidgade bombningar mot Irak.
ولهذا السبب انا اعتقد ولان العراقيين مقتنعين انهم لن يستطيعوا ان يغيروا صدام حسين الا عبر ضربات جويه متتاليه ولهذا الفرصه الوحيده وعندي شعور ان هذا الضرب سياتي بعد العيد وسوف يستمر الى ان يطاح بصدام حسين.
den Irak 10 februari 1999.
Vi fortsätter till Irak som levt under FN-sanktionerna nästan hela 90-talet. Det fattas mediciner, det fattas reservdelar till industrin och en annan allvarlig följd är att en hel generation irakiska ungdomar halkar efter i sin utbildning. Det säger chefen för FNs hjälpverksamhet i Irak, Hans von Sponek, när vår Mellanöstern-korrespondent intervjuar honom i Bagdad.
That is the very, very complex and worrying part of this whole equation that we today see a young generation growing up without the opportunities that
den unga generationen i Irak går miste om den moderna teknologi som nu är en naturlig del av all utbildning, säger von Sponek. Nu har FNs generalsekreterare Kofi Annan på initiativ av FN-tjänstemän beslutat att frågan om vad som kan göras för att undanta utbildningssektorn från sanktionerna ska utredas. Det berättar Hans von Sponek. Denna genomgång ska göras vid sidan av de tre arbetskommittéer som efter beslut av FNs säkerhetsråd fram till i mitten av april ska utvärdera Iraks relationer med FN. Under UNSCOM:s tid i Irak uppstod ständigt friktioner. Det humanitära programmet har haft mindre svårt att genomföra sitt program, men nyligen krävde Irak att alla amerikaner och britter med FN-uppgifter skulle lämna Irak. De två sista amerikanerna lämnar Irak endera dagen. Inalles har FN de senaste dagarna tvingats sända hem 33 personer med amerikanska och brittiska pass. Vi kan bara acceptera med stort beklagande, säger Hans von Sponek.
In terms of the two nationalities, naturally from an international civil servant, the immediate response has to be that we will never take lightly if a government starts selecting.
Det går inte att ta lätt på att en regering tar sig rätten att välja vilka nationer som ska representera FN i samband med en biståndsinsats, säger den lokala FN-chefen, som samtidigt betygar att enskilda FN-tjänstemän inte känner av någon fientlighet från befolkningen i Irak. Lars Gunnar Erlandsson, Bagdad.